Gåtan på slottet Kirkland av Victoria Holt. Inläst av Anna Godenius för Saga. Jag mötte Gabriel och Freda på samma dag och förlorade dem också på en gång. Därför kan jag aldrig tänka på någon av dem utan att samtidigt tänka på den andra. Jag minns dagen tydligt. Det var vår och det blåste en frisk vind över heden. Jag hade ridit ut från Glen House efter lunch. Jag kunde aldrig ge mig hemifrån utan en känsla av att vara ute på olovliga vägar. Mitt hem var en dyster boning. Hur skulle det förresten ha kunnat vara annorlunda när det behärskades av en som inte längre fanns där? Redan de första dagarna efter min återkomst bestämde jag mig för att aldrig leva i det förgångna. Vad som än hände skulle jag aldrig blicka tillbaka när det väl var över. Vid tröskeln till livet, jag var 19 år då, hade jag lärt mig en viktig läxa. Jag var inställd på att leva i nuet, låta det förflutna vara förgånget och överlåta åt framtiden att rulla upp sig själv. Nu förstår jag att jag föll som en mogen frukt för det öde som väntade på mig. 6 veckor innan det hände hade jag kommit hem från flickpensionen där jag gått i 4 år. Jag hade inte varit hemma på hela tiden eftersom jag hade mitt hem i Yorkshire och det var både långt och dyrt att resa igenom halva Frankrike. Det kostade tillräckligt ändå att hålla mig i skolan. Under skolåren idealiserade jag på sätt och vis mitt hem så att den föreställning jag hade av det inte riktigt motsvarades av verkligheten. Det var därför det blev något av en chock för mig att komma tillbaka. Jag hade haft sällskap från Dijon med min skolkamrat Adelis Helston Brown och hennes mor. Det hade varit helt otänkbart att en ung dam skulle kunna resa så långt utan förkläde. Jag hade räknat med att pappa skulle vara vid stationen. Jag hade hoppats att min farbror skulle vara det. Men det var naturligtvis dumt av mig. Ty om farbror Dick hade befunnit sig i England skulle han ha kommit och hämtat mig i Dijon. Nu var det pappas stallknäkt Jemmy Bell som väntade på mig med jiggen. Han liknade inte riktigt den Jemmy jag mindes från för 4 år sedan. Han var rynkigare men såg ändå på något sätt yngre ut. Detta att upptäcka att någon som man kände så väl ändå inte var riktigt sig lik var det som beredde mig den första chocken. Jemmy lät höra en vissling när han fick syn på mig. Jojo, Miss Cathy, sa han. Det ser ut som om ni vuxit upp till stora damen. Där var ännu en liten detalj som påminde om det gamla. I Dijon hade jag alltid kallats Catherine eller Mademoiselle Corder. Miss Cathy lät som en främmande människa. Hur mår pappa? Frågade jag. Jag hade väntat att han skulle möta mig. Jemmy körde ut underläppen och skakade på huvudet. Ja, han har varit så där nu igen. Det klack till i mig när jag tänkte på de där rycken pappa kunde få. Var lite stilla, Miss Cathy. Pappa är så där nu igen. De där rycken, eller misstämningarna, lägrade sig över huset med jämna mellanrum och fick oss att sänka rösten och tassa omkring på tå. Pappa själv brukade plötsligt försvinna hemifrån och när han sen kom tillbaka var han blekare än vanligt och hade mörka skuggor under ögonen. Är inte farbror hemma? Jemmy skakade på huvudet. Vi har inte sett till honom på 6 månader och det lär väl bli 18 innan vi får det. Jag nickade. Farbror Dick var sjökapten och han hade skrivit till mig och berättat att han befann sig på andra sidan jordklotet där han skulle stanna länge. Det hade varit mycket roligare om han kunnat önska mig välkommen hem. Jag satt och tänkte på det hus där jag bott, tills farbror Dick hade bestämt att det var dags för mig att komma i pension. Det hem jag talat om med mina kamrater hade varit det hem jag drömt mig, inte det jag ägde. Så tyst ni är, Miss Cathy, sa Jemmy. Han hade rätt. Jag var inte på humör att prata. Jag hade frågor på tungan, men fick dem inte.